Hej! Idag ska vi prata om skolstarten. För den här veckan är det väldigt många som ska börja skolan. Och hur det ska fungera för personer med autism för att det ska bli mycket bättre för dem. Välkommen till Autismpodden! Jo, skolan är ju en plats dit många ungdomar nu ska börja. Och det är ju väldigt vanligt idag att många elever i skolan har det svårt. Därför att de trivs inte med skolan, det sättet man undervisar på och sådär. Och under pandemin så har vi ju faktiskt fått se en hel del saker, i alla fall helt ofrivilligt, fått pröva på en digitaliserad skola med distansundervisning. Och där har det ju varit väldigt mycket problem med distansundervisning, att betygen i skolan har gått upp, men de säger att eleverna saknar förkunskaper, och sen så har inte eleverna heller samma, de har svårt att fokusera på sina uppgifter därför att det är mycket distraktion hemma och så. Samtidigt som jag också har läst andra rapporter om att vissa personer som inte har fått betyg för att det har varit så stökigt i skolan, tack vare den här förändringen då under corona, faktiskt har fått betyg. Så att covid-19-pandemin har ju blivit en slags test på hur man skulle kunna förändra skolan.
Ja visst, för att det vi tittar på, när vi tittar på detta så är det att skolan är ju liksom ändå den plats där ungdomar vistas och de så. Och under pandemin så har vi ju fått, så att säga, helt ofrivilligt då, på grund av smittskyddsbestämmelserna, fått testa då liksom hur det skulle kunna fungera om eleverna är hemma då, vad det är för, som händer då när de...
Och det som händer är att när de här ungdomarna inte får gå till skolan, så har man ju upptäckt då att då går ungdomarna istället på stan och träffas. Vilket gör att det blir mindre kontroll över det här då. Jag vet att jag var på en mataffär här i trakten här som hade problem med att under pandemin så var det väldigt mycket ungdomar som välde runt där. Och sen var det också gamlingar som var där för att de inte fick vara på sitt äldrecenter för att de hade stängt ner skolor och äldreomsorg. Och sen hade vi väldigt mycket smittspridning i den staden, så att jag tror att det är faktiskt ett väldigt stort problem just med smittspridningen, att de här ungdomarna och de gamla då, så att säga, blandas då på det här sättet. Och vi har haft väldigt mycket smittspridning. Och...
Ja, för nu ser vi ju här med facit då att det går ju neråt i åldern av smittan nu då, och då är det ju precis som du säger, det så här, smittan har ju... Ungdomarna är ute på stan, de är ju ändå då, så att i vissa kommuner de börjar öppna fritidsgårdarna igen då för att ungdomarna ska kunna få en någon form av tillvaro där de, så att säga, ska kunna vara då under kontrollerad form. Det är lite ungefär som med alkohol, att om man skulle förbjuda alkohol så kommer folk att köpa svart sprit som kanske innehåller gift T-sprit vid hamnen, istället för att man köper det under kontrollerade former på Systembolaget.
Ja, för att det vi ser med ungdomarna här, precis som du säger, att de har ett väldigt stort behov av social närvaro och bilda kontakter. Och man har ju sagt det, att de här kontakterna som ungdomarna behöver för att, så att säga, bilda vänner, relationer, de är otroligt viktiga i den här åldern. Och den här pandemin är en situation som ingen annan har, så att säga, upplevt tidigare i fredstid på det här sättet.
Ja, och sen särskilt då situationen då för personer som kanske har svårigheter då, så blir det här extra utmaning då när dels då föräldrarna jobbar hemifrån. I många familjer så är ju föräldrarna tjänstemän då som jobbar hemifrån. Sen har vi ju barn från, så att säga, andra samhällsklasser eller grupper som kanske inte har samma lika möjlighet att stanna hemma och hjälpa dem i undervisningen då. Så att det betyder att föräldrarna måste fortsätta gå till jobbet och de går till, så att säga, olika former av butiksjobb, kanske intensivvårdsjobb och sånt där. Och det betyder ju att de då inte finns någon som kan hjälpa ungdomarna hemma med läxorna eller de här distansundervisning då. Och då är det ju problemet att många ungdomar då kanske inte kan koncentrera sig på det de ska göra. Och så blir det ofta att de kommer efter med läxor och sånt här. Och det är ju lite synd, därför att det blir ju då en ganska stor, det betyder att vi får en klyfta där elever från svagare socioekonomiska grupper får det ganska tufft därför att de inte får hjälp, därför att skolan inte kan hjälpa på samma sätt. Och jag har för mig att i vissa kommuner som har faktiskt öppnat skolan för de här eleverna för att de ska få någon hjälp då. Alltså jag tänkte ju så här redan när pandemin började att, alltså jag vet inte, men det är ju så att när hotellen gick i konkurs och de, alltså, ja, alla hotell de konkade helt och hållet, alla hotell, det var så mycket och där. Och då så var det ju intressant för att då var det ju så att det var ju många såna här konferensanläggningar och sånt som stod på randen till konkurs. Många har fått ta såna här corona-anstånd och sånt som gör att nu som nu faktiskt i oktober gör att de riskerar att gå i konkurs om de inte kan betala tillbaka det. Och för ett medelstort företag med anställda så kan det gå flera hundratusen kronor. Så att det betyder ju att det jag föreslog att kommunen ska, dels ska de hyra konferensanläggningar, hotell och sånt. Och ja, sprida ut klasserna så att samhällsprogrammet kanske, ja, gå på stadshotellet och sen äter mat på någon restaurang eller så. För jag tycker ändå att någonstans så känner jag ju att liksom att det finns ju, man kan ju faktiskt göra win-win, att de här som nu driver hotell, de kan fortsätta och överleva då genom att de får nya grupper då som de kan så, tjäna pengar på. Så att jag tycker det saknas lite fantasi bland de här, vad heter det, politikerna i kommunen.
Men om vi tittar på situationen då för personer med just ADHD och autism, så blir det ju extra komplext när det handlar om personer som har, eller elever som har det svårt med fokus och koncentration och sånt. Men det har ju varit exempel på bägge hållen. Vi vet ju exempel att det finns elever som har absolut inte klarat av att vara i skolan på grund av mobbing, kanske fysiskt våld och så vidare. Och sen så har de ju, tack vare att de har fått sitta hemma, så har de faktiskt kunnat, ja, läsa och fått betyg för första gången, vilket är väldigt, väldigt intressant. Så att det finns alla nyanser av den här nya studieformen. Och nu har man ju faktiskt valt att börja gå tillbaka till närundervisningen i och med att man anser att man helt enkelt måste ha den här kontakten, närkontakten, för att få undervisningen att fungera då.
Men det jag tänkte på just det här med när man pratar om personer med autism, att det är många som kanske vill lära sig men de kan inte det för att det är så stökigt i skolan. Och då var det ju pandemin ett andhål där de fick vara hemma liksom och jobba. Och det är samma sak med många vuxna som kanske har haft det stressigt att så här med långa arbetsresor med tåg och sånt som har gått fel och så här, att pendla och så här, att de har fått jobba hem. De har ju märkt att de har kanske kunnat, alltså så här, fått lugna liv och slippa gå upp 6 månader för att stå på en kall perrong och vänta på försenade tåg som inte kommer. Så att det finns ju liksom både A och O. Så att jag tycker hela den här pandemin har varit en väldigt intressant intressant experiment för samhället då. Och just inom Aspergerområdet så kanske det är en ganska stor intressant test liksom att se. Vi blir ju helt enkelt försöksdjur i det här liksom experimentet vi blev tvungna att göra på grund av att vi hade ett virus, eller vi har ett virus som är väldigt farligt och som nu faktiskt muterar.
Jag tänkte på det här just med ADHD, det här med koncentration och sånt, att det, man vill ju inte att de här eleverna från, man började med gymnasiet och högskolan eller högstadiet när det var hemundervisning, eller började med gymnasiet. Man sa ju det att man ville ju att de mindre barnen skulle vara i skolan ändå, för de har ju kanske lite svårare med det här med då, än vad man förväntar sig av kanske en 8-klassare eller en 5-klassare. Men sen så pratar man om att på vissa ställen där det blir så pass extrem smittspridning så har man ju faktiskt fått öka igen då skolan så att säga, även till de åldrarna med hemundervisning då. Men det som man har sagt också, det är ju det att med hemundervisning så blir ju risken då att det kanske blir en annan smittspridning, därför att de är hemma, föräldrar måste kanske vara hemma med barnen och då ta led från jobb eller så, eller kanske själva jobbar hemifrån. Så att det har ju också skapat problem i vissa hem där det kanske är relationsvåld och sånt som har blivit värre, vilket man har sett i vissa rapporter då. Så att det är en väldigt, väldigt så att säga riskfyllt experiment. Spännande att se, men det, vi pratar alltså om människor som blir försöksdjur i det här. Men vi hade ju inget val när den här coronan kom, för att det var så pass farligt virus. Och vi var ju tvungna att försöka skydda eller minska smittspridningen då. Men jag tror ju nu att vi kommer få leva med det här viruset och vi kommer få kanske vara tvungna att helt enkelt
försöka tampas med det här viruset och under kanske en längre tid då gå fram och tillbaka med smittspridning som vissa tror då, och att man kanske måste titta på, man kanske måste bygga om lokaler i skolan, man kanske måste ändra på skolscheman, man kanske måste sprida ut skoldagen över längre tid, att elever kanske då, vissa elever börjar sent.
Ja, för där vet vi att det finns ju många elever som faktiskt mår bättre av att börja senare på dagen. Då borde man ju kunna forma klasser så att de elever som är pigga på morgonen kan få kanske börja skolan klockan 6. Och så kan de barnen som då är lite trötta börja klockan 9. Och så kan ju de liksom dra ut och in på dagen då, så att det blir liksom spridning med lunch och sånt.
Ja, det är ju faktiskt ett jäkligt bra, det tycker jag låter intressant. Alltså det svåra är ju det här med logistiken för bland annat skolbussar, skolskjutsar och så vidare. För den logistiken är ju ganska svår just när det gäller blandade tider. Men det fanns ju sådana krav på att man skulle göra någon form av justering just för att det inte skulle bli den här smittkedjorna på skolbussar och sånt här då. Och jag tror att det här kommer att liksom utveckla sig, för corona är ingen quick fix. Det kommer att vara en kronisk pandemi, som ungefär som en cancerdiagnos, va? Man tänker sig att covid är som cancer, så är det ungefär som att få bröstcancer. Det blir en chockbehandling med cytostatika i ett halvår, och sen är man sjukskriven och sen kanske man blir bättre, men det finns ändå kvar i kroppen, och sen kan det komma tillbaka i återfall. Så tror jag det är med corona, att man kan säga att vi har ju genomgått den första liksom cytostatika behandlingen mot den här liksom cancern då, men sen så kommer vi leva med själva det här under mycket lång tid, och det kommer kanske göra relapser, det kommer bli så här. Så jag tror ju på att det är en kronisk pandemi som kommer att pågå kanske över hela 20-talet, om inte ens längre. Så att jag tror att det finns en... Och för personer då med ADHD så tycker jag ju att det här är samtidigt en instrument, för det kan ju skapa nya lösningar då, hur man kan så att säga anpassa undervisningen.
Jag blir lite orolig när det är människor som är så bakåtsträvare och tycker att man ska ha förbud i skolan. För de pratar om att skolan ska förbjuda. Att man ska så att säga, att lärarna, att man ska ha enligt lag förbjuda telefoner i klassrummet. Jag förstår att det är en väldigt, väldigt bra kanske idé. Men jag tycker aldrig man ska förbjuda med lag. Det är klart att om telefonen används för att liksom göra dumheter eller inte, och liksom, då tycker jag det är helt rätt att läraren måste sätta gränser. Men att man ska med lag förbjuda telefoner i klassen som på flyget, det tycker inte jag heller. Utan jag tycker ju ändå att det måste vara upp till situationen. Alltså jag tycker ändå att det är lite så här, det har blivit så lite med vissa tidningar, att det har blivit såna här högerfanatiker som tycker liksom att man ska gå tillbaka till 1800-talet. Men det finns faktiskt inga tidsmaskiner. Och jag vet inte när de kommer att uppfinnas, men det kanske vore bra för hur kan de åka med dem. För att jag tycker ju att vi kommer ju liksom, datorn kommer ju vara med oss i hela samhället. Det gäller att lära oss att handskas med tekniken. Och det är klart att mobiltelefoner i skolan kan ju såklart användas på ett dåligt sätt. Det kan användas för att mobba, att liksom prokrastinera från viktig läsning. Alltså massa såna här saker då. Men samtidigt så tror jag också att i vissa fall så kan ju vara så just med personer med ADHD att om det är på rätt sätt så kan en telefon vara väldigt viktig. För exempel fotografera av tavlan när läraren, eller filma av tavlan. När så att säga man spelar in kanske vissa föreläsningar, eller det kanske en lärare ska göra, men alltså man ska kanske, alltså man kan göra olika grejer. Och då är ju frågan då liksom, ska, för att det finns ju ett alternativ att man kanske skolan skulle tillhandahålla utrustning för det. Men vissa personer kanske har nytta av vissa typer av appar som de liksom känner igen och så. Så att det finns ju liksom en ganska stor grej då. Och det är ju också en rättvis fråga, därför att det som är ett annat problem också med telefoner, det är ju att de kan ju så att säga skapa orättvisa, därför att de elever som har rika föräldrar kanske har kunnat råda med bättre appar och hjälpmedel. Så att jag kanske förstår ju den aspekten, att man kanske måste begränsa det på något sätt, för att det är lite som med märkeskläder, att de som har en iPhone, de kan liksom göra grejer som de andra inte kan, och då kan det ju bli risk för andra problem och så. Så
tänker jag med det här också med datorer och telefoner, att det som du säger där, liksom att telefonerna kanske behövs för hjälpmedel, men det måste ju också vara en jämlikhet, för det bygger ju också svenska utbildningsläroplanen på att alla elever ska ju ha tillgång till jämlikt material. Välkommen till Autismpodden. Du lyssnar på ett avsnitt som handlar om det nya experimentet med de olika distansundervisningen under pandemin och hur det på både positivt och negativt sätt påverkar personer med ADHD. Vi pratade här precis innan musikinslaget om just det här med egna telefoner och så. Att det kan finnas fördelar med att tillåta telefoner i klassrummet. Och jag tycker, och att jag tycker också att det här med telefoner kan vara att man inte ska förbjuda saker och ting i lag. Men sen hade vi ju här också med ojämlikhetsproblemet att om man har bajod i skolan så är ju risken också att det blir ojämlikt i skolan.
Ja, för det vi tittar på det är också det att man pratar just om det bajod i företagsvärlden. Vilket var väldigt prat, mycket prat om innan pandemin, att de anställda tar med sig egna datorer och installerar företagets program och filer och så vidare. Och det skapar ju stora säkerhetsrisker för många företag då. Det har ju också blivit kanske mer naturligt också i och med att man kanske sitter hemma och så. Många kanske har fått ta med sig sin data hemma men andra kanske har det i, så att säga, på jobbet då. Men sen har vi ju frågan liksom med det här med datorer och sånt. Liksom, alltså, i skolan så är det ju mycket det här med stat och sånt. Men det är klart att det är dyrt för skolan att tillhandahålla utrustning och rätt appar och sånt. Och det är därför många skolor har plattor. Så att jag kan tänka mig ändå att man ska ha, kanske måste ha någon form av reglering av privat utrustning just i klassrummen. Just för det här med jämlikhetsgrejen. Därför att det blir ju orättvist om en elev har råd med kanske dyra appar eller dyra telefoner. Medan andra elever inte har. För det ska ju ändå finnas en jämlikhet. Men det där är ju någonting som jag tycker att man måste titta på, därför att det finns ju en ganska intressant just det här med hur tekniken kan hjälpa personer med ADHD att liksom koncentrera sig. Och det är såklart att det måste finnas en balans mellan vad eleven själv tycker och vad skolan, vad som behövs för undervisningen och så vidare och hur man ska säga ska lägga upp det då. Men jag tycker ju att jag tycker att man bör göra mer som högskolan gör numera, att man kan ha, jag tror på det här som på högskolan, i alla fall på högstadiet och gymnasiet, att man gör alltså föreläsningarna frivilliga, men att man har obligatoriska moment som kanske tentor och förhör och såna här grejer då på plats. För jag tror ändå att jag tycker att vi måste släppa närvaroplikten på gymnasiet på det sätt som idag, att man ska delta på alla moment. Jag tycker att det borde finnas kanske en möjlighet för elever att kanske då kunna så att säga, välja om de ska vara på plats och ta del av föreläsningar eller på nätet. Och jag tycker att man redan på gymnasiet och kanske redan i högstadiet är mogen för att kanske då kunna ha en form av så att säga hybridundervisning då, vilket man kanske har, vilket jag hört att man har pratat negativt om, att det skulle skapa mer värden.
Ja, för så har man gjort i högskolan i alla år, att om du läser en utbildning så är ju aldrig föreläsningarna obligatoriska, utan det är ju de här momenten som är själva proven och de här praktiska momenten. Och jag tycker att det borde vara dags att man i gymnasiet faktiskt inför en möjlighet att avskaffa närvaroplikten på gymnasiet oavsett corona eller inte. Och särskilt under corona att man faktiskt skulle kunna göra det och att låta det. För att det skulle ju kunna vara ett naturligt sätt att få sprida ut smittspridningen och elevantalet om dagen. Men också kanske hjälpa personer med ADHD. För det kan vara jobbigt om man har ADHD att sitta liksom på en lång föreläsning och ta del av saker då. Och då tycker jag ju att det ska finnas en möjlighet att det kanske då ta del av föreläsningarna då. Introduktion och sånt hemifrån och sånt här då.
Alltså det jag tänker det är liksom det här ändå att jag tycker att det här med ansvar i skolan, att det har blivit så mer i arbetslivet att närvaro har blivit mindre viktigt, utan det är ju resultatet, att du kan sitta vart som helst och jobba, du kan arbeta, det handlar ju mer om, och jag tycker att skolan ska vara där och stötta, men inte mycket tvång liksom, för att jag tror också att den här pandemin kanske visar att den här liksom gamla industrireliken att man ska vara på plats klockan 8 varje morgon och lyssna på en tant, den tiden är förbi, va? Utan nu är det ju mer att man jobbar och att man anpassar det för varje då. Och jag tycker att det första steget är ju faktiskt att man skriver in i skollagen att föreläsningar i gymnasiet grundskolan eller gymnasiet och högstadiet faktiskt borde vara fria under vissa villkor då.
En risk som kanske finns då är att om de har obligatoriska moment på förmiddagen så kanske de stannar kvar i skolan och gör bus istället för att gå på föreläsning.
Ja, fast det där är ju på skolan också. Man kan ju ha kanske en kemilabb på morgonen och sen kanske man har en genomgång av en ny kursdel.
Och så kanske en tenta senare på eftermiddagen. Det, så är det ju nästan alltid på högskolan. Och det har ju inte problem. Sen har vi ju det att ungdomar på skolan, och särskilt de personer, har svårt kanske med det här liksom att man blir rastlös. Man kanske inte vet vad man ska göra på rasten och så. Men jag tycker liksom ändå att då kan man ju kanske vara på en annan del av skolan. Man kanske kan sitta i ett annat rum och ta del av föreläsningar. Man behöver ju inte alltid vara hemma heller. Jag menar, jag tror ju på det, som jag kanske har sett nu under corona, att man borde kunna använda lokalen flexibelt. Att så jag gjorde så när jag gick i skolan och hade svårt och jobbigt, att då behövde inte jag med på själva föreläsningen i klassrummet, utan jag tog del av det från en mindre sal som hette rondellen, där jag och några andra elever satt, för de hade svårt på lektionerna. Så jag tycker liksom att det är inte bara svart på vitt att om man ska sitta hemma eller i skolan, utan jag tror att det finns mycket mer man kan göra för att liksom både skapa en miljö och som fungerar för personer, men också samtidigt också ett coronasäkert miljö. För att jag tror att det finns mycket mer man kan göra än då.
Alltså jag tänkte på det som vi pratade om i början med lokalerna, att de skulle ju faktiskt kunna vara i olika lokaler. Alltså för jag menar, alla kanske inte klarar att sitta hemma just för att det är svårt med distraktion. Men man kanske kan sitta då på kanske någon arbetsplats eller bibliotek eller sånt. Och så jag tycker liksom ändå att det viktiga är att det blir den här, alltså att man undviker då blandning av folk. Men då tänker jag ju att man liksom kan dela upp en klass kanske och ha att några sitter kanske på andra delar av skolan på något sätt, där man liksom kanske då skapar grupper då. Nu är det ju så, som vi också såg på TV igår, att många skollokaler, de är ju tyvärr utformade för trängsel. Så att det skulle kräva också en ombyggnad av lokaler kanske. Men jag tror att ett steg i det här, det är att man förändra schemat i skolan, så att man skulle då kunna göra så att man skapar de här liksom, vad heter det, olika, ungefär som tidtabeller, att det finns morgonturer och kvällsturer med tåg. Man säger att man har tågtabell om man avgångar med kanske morgonen, och då skulle man ju kunna ha liksom att man kanske har fler lärare, och sen att man liksom har en kurs kanske flera olika, säga, block, så att en kurs kanske då har morgonlektioner för morgonkillarna, så lägger man det i grupper som är kanske så att säga, ja, inom den gruppen då, halvklass och sen så, och så vidare, så att det blir en, så att säga, en naturlig liksom, vad heter det, utjämning, va? För att det vi har sett nu ofta, det är just att det är 30-40 elever som sitter i en klass på en enda föreläsning, och det har ju aldrig funkat egentligen, vare sig det är corona eller inte. Vi har ju sett, det har ju varit, jag menar, kolla på influensa och kräksjukan och allt det här, det har ju varit så hur länge som helst, så att någonstans så tänker jag ju att det här med liksom skolan, det är ju inte helt, det är inte bara corona, utan det är ju generellt att vi måste ju skapa mer flexibel undervisningstid. Vi lever faktiskt inte på 1800-talet eller som 1920-talet i julkalendern, utan vi lever på 2000-talet, och det finns helt andra förutsättningar då. Vi måste utnyttja. Men alltså om vi tittar på personer som har med ADHD så här då, med distraktion, då är ju frågan liksom, hur ska de motivera sig att läsa? Är det kanske att läsa en bok, eller är det att kanske göra jobba praktiskt? För att jag tänker också på det, hur man utformar kursmomenten, att det är mycket det här liksom, så att säga, abstrakta tänkande. Det är mycket, man pratar också mycket om att det är extrovert, att mycket av examineringen både i högstadiet och gymnasiet handlar om grupparbeten, det handlar om man ska redovisa med så här. Och de momenten är ju naturligtvis också inte så bra under corona, när elever kanske då måste sitta liksom mycket och på det här sättet. Utan jag tänker att det finns kanske en del i detta som jag tror kan vara ganska bra, att man faktiskt kan, skulle kunna så att säga sprida ut grupperna och kanske då också göra flexibilitet i hur man examinerar vissa elever. Att man kanske skulle låta elever välja en typ av examination. Att de som vill göra kanske ett skriftligt prov får ta provet. Men att de som kanske vill göra en hemtenta eller en research eller något annat får ta det. Jag tycker att, jag tror att det är så här, och jag har märkt på prov att när jag var ung så var det jobbigt att sitta och skriva för hand i liksom små fält och rutor. Liksom. Det blev suddigt. Så jag tror ju att mina betyg egentligen skulle kunna varit mycket bättre om jag hade liksom skrivit dem på dator eller kanske gjort ett textarbete, istället för att säga orka på liksom en halvtimme eller 45 minuter sitta och liksom skriva för hand. Jag blir väldigt trött av det, och då blir man, och då kommer ju inte de här liksom kunskap fram på frågorna, och svårt att koncentrera dig. Och det gör ju då att jag kanske presterar sämre och får underkänt provet
helt i onödan fast egentligen kan provet, bara för att liksom själva det praktiska momentet inte fungerar för mig, därför att liksom gör prov.
Ja, för jag tror ju mycket på det här att liksom provskrivning kan ju, tycker jag fortfarande ska ske i skolan. Det har vi sett att det funkar inte på distans. Men att man liksom kan skriva proven då kanske i mindre grupper, att de här, att man liksom ska, när proven skrivs, att man använder data som datorer som inte är uppkopplade på nätet. För så gjorde jag nämligen när jag gjorde en dataprov på gymnasiet, då använde vi datorer som var specialdesignade, så man kunde inte gå ut på nätet, utan det var bara, de här datorerna var helt anpassade för prov. Det gick inte liksom att komma ut på nätet ens, utan man hade olika textfält och sånt då. Och där tror jag man skulle kunna vinna väldigt mycket på det med sådana typer av hjälpmedel då, i skolan. Så att jag tror absolut att man skulle kunna sprida det. Man kanske har en tenteringsperiod och så kan eleverna då turas om och göra prov och så här då.
Sen har vi vissa prov som måste göras kanske varje, alltså på visst sätt som nationella proven och så. Men jag tror ju på framtiden att det är dataprov och algoritmer, att man pratar om prov där man kanske då har mera, alltså man pratar om faktaprov och sånt, att man har en algoritm som slumpar frågor och sånt här då, så att de inte vet det. Och det pågår ju också ett arbete just kring detta för de nationella proven nu, som också har liksom, man har kommit fram till att det här kan vara en modell för Sverige nu efter corona och de här problemen som vi nu har haft med nationella, även innan corona då. Du lyssnar på Autismpodden som idag handlar om skolan och de nya förutsättningarna skolan lever med, och att man återgår till distansundervisning eller närundervisning under coronapandemin, men också vilka problem det gäller och balansen mellan distans och hur man skulle kunna förändra undervisningen så att det både blir bättre för personer med funktionsnedsättningar och minskad spridning. I avsnittet idag så har vi bland annat pratat om hur man skulle kunna sprida ut provtider och digitalisera dem för att kunna skapa en mer utspridd miljö där eleverna kanske också pluggar på olika ställen, att till exempel konferensanläggningar och så vidare som har haft svårt under krisen kunde få bli temporära skollokaler för att sprida ut klasserna. På så sätt skulle inte bara eleverna kunna få sin utbildning de har rätt till, utan också att företagen som idag har drabbats hårt av krisen kan få nya typer av intäkter. I det här programmet så har vi också pratat om det här med hur elever ska kunna, att det här med hemmet, att de socioekonomiska grupperna har haft det svårt att kunna plugga hemma på grund av svårigheterna med att vissa familjer kanske har föräldrar som inte kan vara hemma och stötta, eller som är permitterade eller andra orsaker där de då kanske då, eller att de måste vara på jobbet för att de jobbar i sånt yrke då, och att de här eleverna då inte får den utbildning de har rätt till. Betygen har också gått upp även trots pandemin, men de tror att det kan vara luftbetyg, så kallat glädjebetyg, på grund av att man kanske varit snällare i betygssättningen när man har suttit på distans, då man inte kunnat avläsa kunskapsinhämtningen riktigt noga. Vi ska ta också prata om det här med ADHD, specifika problem med detta.
Ja, det som vi tänkte ju när man pratade om det här då med just hur man hjälper personer med funktionsnedsättningar, det skulle kunna vara då att man kanske då har olika stöd i skolan. Det finns ju olika hjälpmedel och sånt då. Och jag tror ju att långvarig hemundervisning är nog inte bra på något sätt, för att det blir ju någon slags form av distraktion. Man tappar också social struktur. Det blir en slags mental illusion därför att man liksom, man börjar distansera sig och liksom från sina klasskamrater och så. Och det kan ju också göra att man tappar social kompetens. Vilket också man pratar om under distansarbete, att man tappar de här liksom spontana då. Men jag tror ju liksom att det här med att jag pluggar hemma, det är inte svart och vitt, utan jag tror att det finns ett mellanting mellan att plugga hemma och i skolan, att man kanske kan sitta i mindre grupper på utspritt då, och så att man tar del av föreläsningarna över Skype eller så då. Så att jag tror att det finns mycket, mycket mer man kan göra. Och sen handlar det om pengar och fantasi. Jag tycker ju som är vanligt att de här politikerna, alltså de har ju ganska dålig fantasi. De tänker bara på pengarna.
Men om vi pratar om just autismspektrat där, alltså jag tänker så här att någonstans så tänker jag ju att vi kanske måste liksom, vi kanske måste på något sätt våga se framåt, för mycket handlar ju om att vi tänker under pandemin att okej, om 5 månader så är det över, nu går vi tillbaka till det gamla vanliga. Jag ser snarare pandemin som ett sätt att här kanske vi kanske blir en slags övergång av rent tvång. Det är som man ska hoppa femman. Man vågar inte hoppa. Och sen kommer liksom corona knuffa ner den från femman. Och man blir så här, åh, plask. Och det var ganska skönt i vattnet när man väl kom ner till slut. Liksom, och så här simma upp. Men det visste man ju inte innan man har hoppat. Men jag vågar liksom inte hoppa innan någon knuffade ner. Nu ska man inte knuffas på riktigt. Men du förstår liksom metaforen där. Att man hoppar liksom, att man inte vågar. För att man har helt enkelt stått på gräns att prata om distansundervisning och så för elever. Även innan corona. Men nu blev det som att vi blev nedknuffade från den här femmansplattform då. Liksom till slut i vattnet där. Och vi märkte att det var ganska roligt faktiskt. Så att ibland behövs det liksom hända något extraordinärt för att liksom utvecklingen ska våga gå framåt. Därför att vi lever i gamla tankemönster som gör att vi liksom, alltså vår fantasi gör att vi liksom sätter gränser för oss för att vi kan komma framåt.
Ja, för någon gång måste man ju börja förändra någonting i ett samhälle. Alltså, jag menar, det är precis som det har varit innan i hela samhället med franska revolutionen och så. Att, men när vi började från franska revolutionen från början. Att liksom, alltså demokrati kom ju inte det. Tyvärr måste vara tvungna att människor dö för att det skulle bli och massavrättningar och halshuggningar och hängningar. Men så har det ju varit, tyvärr. Och nu har vi demokrati. Och hade ju liksom inte haft några kriser, då kanske vi fortfarande satt vid grottan där och rista stenar och vad vi nu gjorde då framför elden. Men det är ju, jag menar bara datorn till exempel. Varför har vi datorer idag? Jo, för att den tekniken som ligger bakom datorn, de här liksom, de uppfanns ju under kalla kriget. Så att det var egentligen kärnvapenhotet som våra datorer kom till. För att, ja, militären, vi pratade till exempel om ARPANET och det här. Men om vi ska gå till det här med ADHD och så tänker jag liksom ändå att det kanske är bra då att man vågar ta nya tag och hitta nya sätt att under den här pandemin att det får bli att man liksom nu blir man utknuffad i den här liksom nya verkligheten, och då har vi liksom kanske fått pröva på nya sätt då. Allt kanske inte blev jättebra, för att det är som jag säger, man provar en ny medicin eller en nytt koncept, och allt kommer ju inte bli guldiga skogar heller. Vi är ju faktiskt i en situation som är väldigt exceptionell, och vi kan inte kräva att allt ska gå precis som förut, för att det är helt andra förhållanden nu. Men det kan också vara nytt att kanske inse att allt måste inte heller vara perfekt. Därför att jag tycker liksom ändå att det här liksom våran perfekta vardag, att vi liksom ska vara perfekta, allt ska gå som ett, det är inget bra, för att just att det blir orealistiska förväntningar på oss. Och det gör att då blir vi också mera sårbara för misslyckanden när saker och ting inte blir som det blir.
Nej, men precis, för att alltså, vad jag menar liksom är att det kanske är så just för de här med ADHD att man pratar om det med perfektionism, att man ofta förväntar sig att liksom allt ska vara som det är när man har ADHD, att det ska vara de här typen av, och det kan vara svårt då när saker och ting bryts liksom, det händer någonting, skoldagen förändras, man kanske inte vet vad man ska läsa då, och det gör det att man kanske tar en tillflyktsort till något annat som då gör att man tappar fokus, att när man liksom inte trivs i skolan så börjar man liksom fördjupa sig i andra spel och sånt som gör att det blir ännu svårare sen att hänga med, därför att det liksom tar över tankarna.
Ja, precis, det blir en slags indoktrinering eller vad man ska säga, därför att vad så jag var för mig i skolan att liksom att är man inspirerad eller liksom, alltså man liksom har när, då blir det att man kanske då liksom flyr det med andra tankar, och så man liksom tänker på andra saker istället för att så att säga fokusera på skolan, och det gör ju då att man kanske missar mycket i skolan och sånt här då.
Nej, men alltså det vi tittar på i skolan, det är ju just hur liksom alltså koncentrationen, kognitionen, att för många ungdomar med ADHD så är det ju inte bra den här upplägget som är nu, att alltså 25 elever ska tvingas in klockan 10 varje morgon och lyssna på lärare som pratar om formler eller Bibeln eller vad det nu är. Och liksom det blir ju en väldigt stor, liksom, stor känsla att det här kommer ju inte fungera. Alltså det, många ungdomar känner liksom att de blir intvingade i det här, och då tänker jag liksom att om man nu kanske då har lärt sig under pandemin att istället för att tränga upp 30 elever och inte bara smitta sig själv, så kanske man då som sagt sprider ut det här, och så kan eleverna liksom få ta del av det här på olika sätt då. Några kanske vill läsa in det, några kanske vill lyssna på läraren, några kanske vill, ja. Och då tänker jag ju att det måste bli någon form av, så att säga, man måste prata om det här liksom att göra en undervisningsform som kanske liksom mer variation. Alltså man pratar om liksom att man kanske måste skapa mera, ungefär som det finns olika bränslen på en bil, att vissa bilar går på bensin, andra går på diesel, och man kan inte hälla i bensindel i en dieselbil för då kommer den bilen gå sönder. Det är precis det vi gör, och det var så Alexander sa till Järnfonden när han var med i den dokumentären där för några år sedan, att det är som olika bränslen på olika bilar, att vissa elever lär sig på olika sätt, Och jag tror att vi behöver kanske skapa kanske fler examinationsvägar i skolan där eleverna kan liksom mer välja vilken typ av inlärning och examination som passar dem.
Jag tror ju att man pratar om det här med att eleverna kanske då har svårt att fokusera på dataskärm att, med mobilen och så. Det är ju, och det har ju forskare sagt att de kan ha svårt att, så att säga, fokusera på skärmar och sådär. Därför att när man läser på en skärm så blir det ju som i dagens telefondistraktion, det kommer mejl, det kommer notifikationer och allt vad det är. Och där har ju pappersboken sett som en ganska bra liksom distraktion. Att liksom hjärnan lättare kan ta upp där. Men samtidigt så tror jag ju på att ingenting utesluter andra. Alltså, det kan vara nyttigt att kanske koppla ner från datorn och kanske läsa en bok liksom koncentrerat. Men det kanske också beror på vilken fas i kursen man är. För jag tror ju så här att introduktionslärningen, den är lite annorlunda än kanske själva liksom när man ska repetera. Därför att jag tror att det som jag tyckte var jobbigt i skolan, det var ju repetition när man liksom var, man ska läsa om samma sak liksom och svara på 1000 frågor och sätta sig in i någonting som man inte var intresserad av. Det kan jag tycka var liksom väldigt jobbigt. Och då tänkte jag liksom mera på att liksom, alltså själva vägen alltså liksom, för att jag tror ändå att det har väldigt mycket med vart man är i kursen och vad liksom, vad finns för intresse från eleven. Och då tänker jag liksom att man kanske måste ha olika, så att säga, vägar. Det är ungefär som att det finns olika tunnelbanelinjer man kan åka för olika delar av Stockholm. Alla kanske inte kan åka femman, utan man kan åka tian och så kan man åka sådär. Men vissa linjer måste ju ändå gå samma väg för att mötas, som i Slussen och T-centralen. Och då måste man ha liksom gemensamma hållpunkter. Men jag tycker ändå att det måste finnas en större flexibilitet i själva liksom, vilken bana man kör på. För jag tror att alla är inte kanske då lika mogna att, så att säga, att kanske, så att säga, jobba med kanske då självinlärning, utan kanske vissa kanske måste ha mer handledning. Och då tänker jag att då är det bättre att resurserna fördelas så att de som behöver handledning mer kan sitta i en grupp, och så har vi fler lärare där, medan de som kan jobba själva kan sitta hemma och plugga då. Så att man skapar en uppdelning som då gör att man kan, så att säga, ja, ungefär som att man en autobahn. Som i Tyskland, att bilarna kanske, att de snabba bilarna åker i ett körfält, de lite långsammare sopbilarna åker i ett, och sen åker bussarna i en annan. Och på så sätt så blir det en slags att alla får liksom den del de behöver.